Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att XYZ. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv. Och att det räcker.
Ja, hans karriär är smått otrolig med stora internationella roller i såväl Netflix-serien Cursed och HBO dit den här Vikings och Westworld, samtidigt som han hållit sig levande även i den svenska film- och tv-branschen med sammanhang som 438 dagar, ettor och nollor, bibliotekstjuven och nu senast då Utvandrarna. Men det är inte därför jag, ja nu ska jag bli lite personlig, jagat Gustav Skarsgård i flera års tid. Det är för hans tankar om nykterhet, om utveckling, om att leva. Så därför känns det otroligt fint att det här i min bok i alla fall extremt efterlängtade mötet blir just ett jubileum. Så utan vidare spisning eller större nostalgi, här är Värvet avsnitt 500. Gäst Gustav Skarsgård. Som jag har förstått det så är du ju mitt i en mediekarusell nu. Där du gör kanske mer media än någonsin. Och det, vilket jag tänkte att vi skulle prata om. Men hur ser livet ut när du inte gör otroligt mycket media?
Alltså jag gör ju otroligt mycket media extremt sällan. Det är ju i princip bara kring lanseringar. För annars så har jag liksom inget intresse av det. För att då är jag liksom upptagen med att leva mitt liv och i någon sorts ärlig ansträngning att föra en så ordinär tillvaro jag kan liksom. Så att, ja det, men, och det är ju en, kräver ju en viss ansträngning med tanke på att jag lever ett, många, i många avseenden annorlunda liv med mycket fläng och den här konstiga yrkesrollen som jag på något sätt, eller som jag har. Men jag vet inte. Det är det som också är, i och med att mitt liv ofta förändras, jag bor på olika platser, jag är inne i olika saker, så är det liksom inte kanske just de där geografiska grejerna som ger mig en kontinuitet, utan det är mer en fråga om relationer, familj, vänner, vad jag måste göra för att hålla mitt huvud i schack med liksom meditation och vad det nu krävs för mig, träna, ta hand om liksom, ja, det där som vi alla måste försöka någonstans göra, ta hand om sin kropp och själ på något sätt. Och jag tycker också att det är väldigt kul liksom. Jag intresseras av mycket av det. Jag läser olika saker, jag lyssnar extremt mycket på musik. Sådär.
Va? Alla de här grejerna tror jag, nej, kanske inte alla, men många av dem har jag frågor på.
Mm.
Men nu när vi pratar så är det ju då ett par dagar före julafton 2021. Och nu svarade ju du förvisso jättebra på den här frågan som jag ställde. Men för närvarande så är du i Stockholm.
Mm.
Och kommer du att vara det över tid?
Alltså inte. Jag, nu kommer jag vara här några dagar och lansera filmen. Och sen ska jag iväg och fira jul med familjen och sådär.
Sen, någon annanstans?
Ute i skärgården. Och sen så, ja, sen kommer jag tillbaka där. Januari någon gång. Men jag kommer nog vara här en del framöver. Min tjej har precis tagit ett jobb. Hon ska börja jobba här i Stockholm. Så jag blir lite mer knutna till Stockholm. Vi har en ettåring, men hon har inte börjat på dagis än. Så än så länge så är det ganska flexibelt. Så.
Men har du kunnat, under det här första året som pappa, har du liksom kunnat ta med dig familjen när du har rest, när du har jobbat ut?
Ja, det har varit lite av varje. Jag har haft ynnesten att inte jobbat så mycket i år. När jag väl har varit iväg så har det varit en liten kombination av att jag kunnat dra iväg själv och sen så har de kommit och hälsat på sig. Men annars har jag varit hemma ganska mycket det här året. Och det har varit, ja, men det har varit på något sätt väldigt fint att i hela den här covid, när världen bara stannade upp, så, ja, men så blev tjejen gravid och vi fick bebis och så här. Så det var en väldigt fin timing på något sätt. Att man kunde vara i den där bubblan utan någon FOMO och känna att världen sprang ifrån en eller så här. Utan det var liksom verkligen tid för stillhet i det där på något sätt. Så det var väldigt fint, mitt i allt knas.
Det här du sa med att du uppskattar det liksom stilla livet, nu lägger jag ord i munnen på dig, men alltså att du gillar liksom vardag.
Ja, eller gillar, ja, alltså vad det nu är, men jag är ju liksom egentligen inte en, men jag börjar lära mig att uppskatta det där, och jag mår väldigt bra av det. Och jag behöver liksom inte söka, jag behöver inte vara så expansiv längre på något sätt. Det är rätt skönt.
Så jag börjar liksom... vad betyder det?
Expansiv.
Ja, jag förstår att det betyder att man
växande.
Måste växa.
Växande, ja.
Men alltså, hur har du känt att du har haft ett behov av att växa?
Jag vet inte om det är personligt eller om det gäller alla unga, alltså när man är yngre, att man på något sätt vill liksom expandera. Så här. Och så jag vet inte, jag har funderat ganska mycket på det här idag med tillväxt överlag. Det här liksom idén om att allting bara ska växa i någon sorts oändlighet och att vi har liksom normaliserat och naturaliserat det på något sätt och rättfärdigat ett ekonomiskt system också med det. Och jag tror inte att det funkar åt det hållet bara. Nu blir det såklart ganska abstrakt, men jag menar också det någonstans att jag känner i min egen resa att jag liksom som ung konstnär, så här, man vill liksom växa och ta över universum på något sätt, eller man, jag ska säga jag. Och jag är inte så intresserad av det längre. Jag är intresserad av mycket mindre företeelser och förmågan att uppskatta dem i vardagen. Jag tycker det är coolare på något sätt och det är mer intressant.
Rollerna måste inte bli större och större.
Verkligen inte.
Okej.
Okay. Absolut inte.
Men det är ganska exakt det du pratar om. Eller pratar du också om liksom rent personligt?
Jag pratar personligt, själsligt och kollektivt och världsligt samtidigt. Ja. Det här med alltså, behovet av att ifrågasätta idén om det ständiga tillväxandet.
Jag har tänkt på det i termer av att jag måste ständigt vara i rörelse. Att ingen mossa rullar, växer på en rullande sten.
Just det.
Och att jag mår piss ifall det inte, att jag inte känner att det finns en framåtrörelse.
Mm.
Men det du säger är att alltså, mitt ekorrhjul skulle må bra av att saktas ner. Inte bara mitt då, utan världens.
Mm, jag vet inte om, alltså, om tillväxt och rörelse är samma sak. Och jag kan ju inte tala för dig. Men... Alltså det kan ju vara värt att fråga sig om man känner, och det har jag också gjort, om man känner ett behov av ständig rörelse så kan det ju vara värt att fråga sig själv varför. Och fråga om det, alltså om det är för att man vill ha rörelse eller för att man inte vill vara stilla.
Just det. Mm.
Och det någonstans finns en skillnad där. Och jag tror att... Jag skulle nog må bra av att känna att jag kan vara stilla och välja rörelse. Att det finns en dynamik däremellan som man har en valfrihet till. Så att det inte riskerar att hamna i någon form av eskapistiskt behov av rörelse.
Mm.
För mig är den tiden när jag inte jobbar jätteviktig. Och också, nej men jag vet inte, men också det att bara kunna göra ingenting. Eller då som du själv säger att du liksom alltid måste vara i rörelse och så här. För mig, då blir jag lite så här, men gud, för jag blir lite stressad av den tanken. Och jag kan tänka mig att det motsatta skulle vara fallet för dig då. Att man kanske blir stressad av tanken på att man inte ska vara i rörelse.
Ja, och också, sen så tror jag, men det är en annan diskussion. Men jag tror också att jag kanske är fysiskt beroende av stress. Alltså att jag...
Ja, ja. Det är jätteintressant grej.
Mm.
Det kan man kan ju verkligen punda stress alltså.
Mm, det tror jag att jag gör.
Mm. Det är inte alls hälsosamt.
Nej, tack.
men det finns ju saker som inte är det. Men alltså dopamin är intressant också. Om man ligger på en ständig dopaminöverskott så bränner man ut de här dopaminreceptorerna i hjärnan. Så då känner du liksom inte effekten av den dopaminen som du producerar när du luktar på en blomma eller får en kram. För du har så utbrända receptorer.
Mm.
Då, det är så beroende utvecklas i hjärnan att man börjar söka mer och mer dopamin för att uppnå effekt.
Mm.
Och så blir de här receptorerna mer och mer utbrända. Och det är inte alls bra.
Men de kan väl återskapas, va?
Ja. Mm. Alltså hjärnan är ju helt fantastiskt. Det här med neuroplasticitet som de pratar om. Och hjärnans förmåga att läka sig själv.
Mm.
Och där är ju så här, där är ju rätt skönt det här med att det finns just med så här livsstilsval som är ganska konkreta, som man kan, ja men vad det nu än är som man har issue med. Någon kanske måste motionera mer, någon kanske måste meditera mer eller vad det än är. Hur snabb och djupgående inverkan har på hjärnan och därmed den subjektiva livsupplevelsen.
Mm.
Det är ju jävligt ballt. Alltså.
Men en grej som jag har funderat över kring mitt eget festande som ju pikade då någonstans tidigt 2000-tal. För du har nämligen pratat om grejer som relaterar till det här. Så då har jag skrivit frågan ungefär så här att mitt känsloliv var så begränsat i nykter tillstånd av att jag brände så mycket, vad jag då tänker i dopamin och serotonin, i festsammanhang. Och som jag har förstått det så hade vi, alltså som ditt festande såg ut, nu gissar jag mig till att det var ganska mycket kokain och alkohol. Blev det inte så för dig också?
Jo, det är men, precis vad det blir.
Ja, men alltså, och samtidigt så här så lyckades du ändå att fortsätta jobba, så du brände inga jobb som jag har förstått det på det här. Mm. Men hur kan din prestation inte ha påverkats av att ha krympt registret så pass mycket?
Så här, retrospektivt så skulle jag också säga att registret var krympt. Men sen så är det ju också så här, när man är inne i ett missbruk så kastas man mellan de extrema känsloyttringarna. Och till slut hamnar man i ett läge där man antingen har råångest eller lättnad för att man inte har det. Och man blir liksom mer och mer inklämd i de där två lägena på något sätt. Men berg- och dalbanan mellan de två extrema polerna genererar ju väldigt mycket emotioner. Och de där emotionerna kan man ju faktiskt använda som skådespelare eller musiker eller vad det än må vara. Och det är väl liksom lite, om man ska prata om den här myten om den konstnärliga destruktiviteten och, så här, och koppla det, så kan jag känna att det är lite, åtminstone det är en genväg att generera en jävla massa ångest. Som du kanske, om du har den förmågan, kan kanalisera in i ditt konstnärliga uttryck. Problemet är att du går sönder. Och du pressar dig själv längre och längre ut där. Och det kommer komma till en brytpunkt. Vare sig du är konstnär eller inte. För det är nog, upplevelsen är nog densamma ändå. Man pressas dit. Men det är väldigt häftigt när man lägger bort det, apropå att känna att den är reducerad känsloregistret. Att inte alltid behöva vara i det där akuta läget på något sätt. Och jag kommer ihåg det när jag första vändan jag var nykter och skulle skådespela. Och så plötsligt kände jag att jag hade en helt annan tillgång till mig själv. Plötsligt så kunde jag lira på mina känslor som en harpa. Jag var liksom inte kastad ut i ytterligheter. Och det var otroligt häftigt.
Gråskala lite, eller?
Ja, gråskala, färgskala.
Färg var bättre.
Ja, nej, men liksom på något sätt att ha... jag fick en större tillgång.
Mm.
Just när liksom dopaminerna, receptorerna hade fått återhämta sig lite. Och man plötsligt får en upplevelse av att lukta på en blomma och så vidare. Då...
Alltså, tar det lång tid? Innan du får liksom de där tillgångarna, eller går det relativt snabbt?
Det går relativt fort. Man får ganska snabb belöning i början av sin nykterhet.
Mm.
Vilket är väldigt skönt. För många, alltså, det är inte så för alla, men många upplever ju liksom den här första perioden man går på rosa moln och man liksom, just det här att hjärnan får vila. Att man inte kastar mellan de här ytterligheterna. Stress... Liksom, i början så är det såklart jättejobbigt. För plötsligt så har du ju... Det du gör när du dricker alkohol eller använder substanser är att du liksom flodar hjärnan med dopamin. Och sen så när du tar bort det... Och dopamin bryter ner de här stresshormonerna som du har i hjärnan. Så när du då tar bort det så kan man ju då säga att du tar bort den kemiska lösningen du har på ditt eget problem. Och då är ju ångesten skyhög i början. Och det är klart att du upplever ju någon form av abstinens, själsligt eller fysiskt. Men sen så när det där börjar lägga sig, då är det många som upplever liksom den här en bliss på något sätt i början.
Mm.
Och det går rätt fort alltså.
Men jag funderar på, för du har ju alltid varit så öppen kring det här med din nykterhet. Alltså, var det helt givet att du skulle vara det?
Nej, det var inte helt givet. Men det var lite samma sak där, att det på något sätt hjälpte mig att kapitulera inför det. Alltså, men nu har jag sagt det, nu har jag gjort det. Nu har jag fattat det här beslutet. Så för min del så var det väldigt skönt att jag ändå gjorde det relativt tidigt. Faktiskt. Och där är också, det finns väl inga rätt eller fel eller sådär. Men det är klart att det är ju kopplat med, till mycket skam och sådär. Så det är ju på något sätt skönt att få det ur världen.
Mm. Men här hemma då i Sverige, så när du pratar om din nykterhet första gångerna, då är du liksom redan etablerad och sådär. Men samtidigt så har du ju en internationell karriär. Är det liksom, pratar du om det med samma självklarhet i de sammanhangen?
Nej, det har jag väl inte gjort. Men jag har liksom heller inte gjort så mycket internationell press. Alltså, jag är inte liksom, här i Sverige har folk en annan relation till mig på något sätt. Men jag vet inte. Det för mig är det mer en balansgång om att så här, hitta någon form av liksom någon form av öppenhet och ärlighet som jag kan leva med utan att man ska bli den där snubben. Jag vill inte vara den där snubben. Och det är väl också därför liksom du har fått jaga mig med blåslampa för att komma hit, för det är så jobbigt för mig känslan att jag plötsligt ska vara den där snubben var den är.
Mm.
Och så blir man så här med ett medialt tryck på den, så blir det så här, men om jag säger så här, men jag är liksom alkoholist och missbrukare och jag liksom, ja, då blir jag den snubben. Eller om jag bryr mig om miljön, då blir jag liksom miljösnubben. Eller det är så jobb. Och så fort jag så här kastar ut någonting där, så kommer det tillbaka, så känner jag en motvilja mot att identifiera mig med den där snubben.
Mm.
För jag kan aldrig liksom göra det.
Fast, ja. Samtidigt så får jag känslan av att när jag läser dina pratminus intervjuer nu, så känns det som att kriget lite är över. Du har lite kapitulerat så här, jo men okej.
Mm.
Jag är Stellans son.
Mm.
Jag är de här snubbarnas brorsa.
Mm.
Jag är gammal alkis.
Mm.
Eller tolkar jag, har jag fått saken?
Nej, men det ligger nog någonting i vad du säger. Men samtidigt så ligger ju motviljan kvar att något narrativ ska fånga in mig.
Mm.
Att jag så här, liksom, alltså jag kan ju känna så här, men om man läser en artikel, så ibland kan jag bara känna som att det där, alltså, det där är ju liksom inte på något sätt vad jag... Alltså jag kan ju se narrativ. Jag jobbar ju med berättelse själv. Jag kan ju se vad en reporter, hur de liksom väljer att beskriva mig i en intervju eller så här. Därför kan jag faktiskt tycka att den här typen av forum är mer intressant. För att man kan prata direkt. Och det... Men så att det finns ju såklart en motvilja kvar då, som jag säger, den motviljan att vara den där snubben. Men samtidigt så finns det också en viss lättnad. Så ja, men för att gå runt och så här, jag hade ju ett jättebehov. Så det är också beroende på var man är i livet. Jag hade ett jättebehov att inte vara Stellan Skarsgårds son. För att överhuvudtaget kunna bli mig själv, eller en upplevelse av mig själv. Och gå igenom någon form av... liksom, konstnärlig pubertet på något sätt. Det var ju jätteviktigt för mig då. Nu är det så här, om folk är så här, snackar om familj, alltså det är så här, jag blir inte på det minsta vis irriterad. Jag kommer ihåg att jag kunde bli så liksom hotad och arg nästan, eller så här, emotionell. Men jag vet inte, det kanske också har att göra med en jag vet inte, att inte, jag känner mig inte så krigisk längre överlag liksom.
Fick du ha, men känner du att du fick ha den där ton liksom,
den konstnärliga puberteten?
Exakt som du sa.
Ja. Ja, men för mig det var faktiskt ett ögonblick som var väldigt viktigt. Och det var när jag spelade Hamlet på Stadsteatern för 11 år sedan. Och farsan kom bakom efter han hade varit och tittat på den. Och var liksom så här, han bara stod liksom, så tittade han på mig och sa så här.
Det här hade inte jag kunnat göra.
Ja, det har du läst. Och den så här, den grejen, den var viktig för mig. Att känna så här, och det var inte för att känna att jag är bättre än honom. Eller något sånt. Men bara att få erkännande för honom att det jag gör, kan och är inte det han gör, kan och är. Utan jag är min egen. Och att det var liksom en insikt som han hade där, upplevde jag det som. Och det var viktigt för mig. Sen så var det också intressant nog så att jag under den perioden verkligen mådde jättedåligt och var på något sätt i piken av min självdestruktivitet. Med alkohol och allt det där. Och jag var verkligen så där att jag tände mig själv i bägge ändarna. Och farsan såg det. Och han liksom ringde mig några veckor senare och sa liksom att han hade sett det där förut. Han sa att det var otroligt att se hur jag sken på scen. Men han sa liksom att han också blev orolig. För han kände att jag liksom tände ljuset i bägge ändarna. Liksom.
Mm.
Det var någonting där som var så här, fan. För jag kände att han hade rätt. Jag kände att jag kommer dö om jag inte ändrar någonting. Och där liksom, det började plantera det här fröet liksom, som ledde till min livsstilsförändring.
Men det tog några år, eller?
Ja, det tog ett år innan jag gick morsans kurs första gången.
Okej.
Okay. För det var liksom så lustigt att jag, trots att jag mådde så dåligt, så kopplade jag liksom inte mitt själs illamående till min livsstil. Utan jag tänkte att ja, men det är bara alltså, jag som är fucked up och alla super väl och knarkar väl, tänkte jag. Och sen så gick jag morsans kurs och fattade att nej, men så är det inte alls det. Alla gör verkligen inte det. Och definitivt inte på mitt sätt. Och jag hade suttit och gjort såna här alkoholprofiler på internet, du vet, och slutat. För man var tvungen att klicka in och dra med musen varje enhet som man har druckit. Och jag hade inte tid för det. Det tog för lång tid. Alltså alla enheter jag får i mig på en kväll. Det, liksom, det gick inte. Och då tänkte jag så här. Att det där testet är ju bara någon moraliserande. Liksom. För det var ju bara så här. Ja, när jag väl lyckades genomföra det var det bara så här. Red alert. Liksom, sök hjälp i princip. På de liksom, kvantiteterna jag konsumerade. Och jag tänkte bara att det där var något moraliserande. Liksom. Det där är inte verklighetsförankrat. Men sen när jag tog morsans kurs så fattade jag hur få det är i Sverige som låg på den konsumtionen jag låg. Med det sagt betyder inte det att alla som inte festar har beroendesjukdomen. Absolut inte. För det är också någonting som jag har märkt sen jag blev nykter. Att när jag är ute så märker jag att folk springer inte till baren lika frekvent som jag gjorde. Och folk blir inte lika väcka som jag blev.
Mm.
Så det finns ändå skillnad. Grader i helvetet.
Jag minns väldigt tydligt den morgonen när jag tog beslutet, hur det såg ut. Jag kan dra den snabbt, att jag hade varit ute på Berns efterfest, hade kört bil från Berns till en efterfest i Birkastan, körde från Birkastan till Årsta där jag bodde då, full och hög. Inser när jag kommer till Årsta att jag har glömt nycklarna på efterfesten, hemnycklarna, och försöker klättra in genom fönstret. Ställer upp någon slags parkbänk mot väggen så att jag ska kunna klättra på fasaden. Mm. Ramla bakåt. Får den här bänken vid sidan på något sätt. Slår mig inte, men ligger där och tittar upp i bladverket på någon kastanj. Och bara, men vad fan är det här för jävla rövliv liksom? Och då bestämde jag mig för att nej, men det här ekorrhjulet måste stanna nu. Mm. Liksom. Finns det ett sånt ögonblick för dig?
Det finns inte ett sånt konkret ögonblick, men jag har 1000 sådana historier. Men för mig var det mest hur jag mådde, att jag var finito liksom, själsligen. Och sen så att jag, i och med att jag då hade liksom, jag hade gått morsans kurs en gång, fattat att jag verkligen låg illa till. Och sen hade jag liksom varit lite så här, ja, men varit i det här förhandlingsläget då i 2 år kanske, och varit liksom nykter en period, mått jättebra av det, provat på den grejen, och sen så bara, men jag är inte riktigt klar, och du vet, det finns några, du vet, några kattliv kvar att spendera på något sätt. Och sen, men sen så till slut så var jag i ett läge där jag visste att jag kommer inte överleva. Jag kommer liksom, jag kommer ta livet av mig helt enkelt. Eller göra någonting drastiskt för att få bort den här ångesten. När liksom inte ens alkoholen och det längre fungerar. Eller man inte ens tror på att det längre fungerar. För att konsekvenserna hela tiden blir värre och värre. Och då kom jag hem, efter att ha varit borta och jobbat, och kom hem och så tog jag morsans kurs igen. Och då var det väldigt tydligt för mig att men det här är inget snack. Det är ju liksom, det är klart fall här. Det är ju bara, det är bara att kapitulera.
Mm.
Ja, så att det var liksom inte, ingen sån tydligt liksom kastanj. Visste du att det var en kastanj? Kan du se det på löven?
Ja, kastanj är ju väldigt lätt.
Så länge det är kastanj,
ja.
Var är det?
Nej, jag minns inte. Jag får åka tillbaka och kolla.
Ja, men det är intressant. Om du har skapat kastanjen eller om det var en kastanj. Jag
tror inte att det var en kastanj faktiskt. Nej, det var ett tjockt jävla träd.
Ja, men det är ett fint ord. Kastanj.
Ja, förstörde utsikten från min pisslägenhet. för det var det enda jag såg. ja, det var mycket den här lägenheten också som gjorde att jag ville därifrån.
Ja, jag förstår.
Det är livet.
Ja.
Vi får se om vi återkommer till det här med nykterheten. Men förlåt, hur länge är det nu?
Drygt 8 år.
Ja. Mm.
Mm.
Och du går regulärt på möten fortfarande?
Ja, det gör jag. Men det är liksom lite där... Jag vill inte prata om vilken 12-stegsgemenskap jag går i och så vidare. Utan det, för det finns ju liksom den 12:e traditionen att man inte ska... jag ska inte vara på något sätt representant för 12-stegsgemenskapen. Så det jag vill liksom ändå värna om den traditionen.
Mm.
Men ja, det gör jag. Det är en viktig del av mitt liv. 12-stegsarbetet är en viktig del av mitt liv.
Mm. Och det är väl vettigt att kanske säga det. Att om det är någon som lyssnar som känner att det kanske hade funnits plats för det i ens liv. Eller behov. Så kan man ju faktiskt gå dit och bara lyssna.
Verkligen. Mm. Det är öppet för alla.
Du, jag hade en segway in i det här, men jag minns inte hur den var tänkt, för den gick försvunnen här. Men fan, 1,5 miljoner följare på Instagram.
Mm.
Vet du hur många det är?
Mm.
Jättemånga.
Mm.
Är det Vikings-effekten? Eller?
Ja, det är det.
Ja.
Det är helt klart Vikings.
Mm.
Jag skulle säga 96%.
Förstår de här 1,5 miljonerna människorna dina mer filosofiska inlägg om det att det verkliga jaget ligger mellan djupsamn, vaka och dröm?
Nej. nej. Men någon kanske gör det.
Ja. Förstår du det? Jag vill gärna prata om det.
Mm. Ja, det kan vi prata om. Mm. Det tycker jag är jättekul att prata om.
Mm.
Ja, det är då, om man ska beskriva den här memen som du refererar till, så är det en meme på ett föremål som belyses från 3 vinklar. Ena vinkeln så ger den en skugga av en triangel, den andra vinkeln en skugga av en kvadrat och den andra, tredje då, en skugga av en cirkel. Ja, cirkel, triangel, kvadrat. Och sen så i mitten då så ser man att det faktiskt är ett föremål, ett tredimensionellt föremål som kan ge de skuggorna åt de olika, liksom, ge de olika skuggbilderna. Och det är då en meme som är, från början så är en meme som är så här: this is true, this is true, this is true, om de 3 skuggbilderna. Men själva föremålet är this is truth. Och det är väl liksom en beskrivning av en pluralistisk ontologi, kan man väl säga, att man, eller en, alltså en pluralistisk verklighetsuppfattning, att saker och ting kan vara relativt sant men inte absolut sanning. Och det jag gjorde då var att jag gjorde om den memen till att ge 3 skuggbilder, där den ena är mitt vakna tillstånd, den andra mitt drömtillstånd, det tredje mitt djupsömntillstånd och föremålet i sig mitt absoluta riktiga jag. Och det är ju en lek med ett koncept inom den hinduiska filosofin Advaita Vedanta. För nu har du frågat om det här,
ja.
Om jag förstår vad jag själv menar med det. Då finns det en av Upanishaderna som heter Mandukya Upanishaderna, som är ganska kort men som är enligt traditionen potent nog att leda dig till upplysning. Och den pratar om människans fyra tillstånd. Där det första, och det allting bygger då på din egen subjektiva upplevelse. Och där den första aspekten av dig är ditt vakna tillstånd och den världen du upplever. Den andra aspekten av dig är ditt drömtillstånd och drömvärlden du upplever. Den tredje aspekten av dig själv är ditt djupsömnläge, aspekten. Och den fjärde aspekten är det som... Det är det här orden tar slut. Men den fjärde aspekten är din sanna identitet som är den för vilken de här tre aspekterna framstår.
Mm.
Det vill säga subjektiviteten i sig. Och lyckas du identifiera dig med detta fjärde så är du upplyst.
Det är nirvana då typ?
Nirvana är ett buddhistiskt koncept. Och det här är hinduisk filosofi. Men i hinduisk filosofi skulle man säga att det är Brahman. Mycket av det här, den här filosofin går ut på att du som individuell själ, eller egentligen inte individuell själ, men att du som individuell body-mind-komplex, det vill säga identifikation, jiva kallas det, det vill säga din identifikation med den här kroppen och den här minden du har, förstå att den är illusorisk. Det du egentligen är Atman, det är din själ, och att den är identisk med Brahman, som är absolut existens, absolut consciousness. Det är liksom vägen till frigörelse.
Okay.
Och det här fjärde då är det.
Men
där har du den, ja, kortfattade versionen.
Ja, men det väcker ju grejer i mig då. För det här har jag ju varit på lite grann i mina tidigare intervjuer när vi har pratat om liksom the unethered soul. Alltså, vem är du? Är du ditt namn? Nej. Är du det du gör? Nej. Mm. Är du dina egenskaper? Nej, för de är ju inte alltid på, så att säga. Så vad blir då kvar?
Mm.
Om du skulle ge dig på att beskriva då det här som är din essens, hur skulle det låta?
Det du beskriver är en process, en ganska effektiv meditationsprocess som kallas neti-neti, vilket är förnekelsen av allt objektifierbart. Om du utgår från att jag kan inte prata om min essens, för att min essens är inte skild från din essens i den här vad ska man säga, ontologin, i den här filosofin, utan essensen i sig är subjektivitet i sig. Och då, så du kan liksom sitta och meditera, och så allting som du får upp är du är inte din kropp. Du är inte din mind, du är inte dina tankar, du är inte relationen till andra människor, du är inte det här universumet, du är inte tanken om det här universumet, du är inte filosofin bakom den här idén om tanken om det här universumet. Alltså att vad som än är objektifierbart är du inte, utan du är subjektivitet i sig.
Mm. Wow, okej. Okay. Svårt att följa upp det här, men när du då säger att du lägger ditt liv i händerna på Gud i 12-stegsprogrammet, det låter inte riktigt som att det är den där skäggiga gubben som man ser i Sixtinska kapellet i ditt fall.
Nej, jag har ingen personifierad, antropomorfiserad gudsuppfattning, nej. Däremot, om man då ska se så här, i det absoluta, om det här då är mitt ramverk för att jag någonstans tror att det vi egentligen är subjektivitet i sig, och det som är objektifierbart är vi egentligen slutligen inte. på grund av dess förgänglighet. Kroppen ska dö, minden ska sluta fungera och så vidare. Med det sagt, så i den här relativa världen så har jag en upplevelse av mitt förnuft och min mind och min kropp. Och jag ser mig själv som separerad gentemot min omvärld och så vidare. Så jag vet, och det som då kallas ego-mind-complex, det är ju aktivt. Och där i så kan det vara extremt, på den nivån så kan det vara extremt välgörande att gå ner på knä och känna en ödmjukhet inför universums storhet eller Gud eller vad du än vill. Och där, på den nivån, så kan det vara hjälpsamt för dig att till och med föreställa dig en skäggig gubbe. Eller föreställa dig en liksom svart, kali, demon, dödande, mångarmad, svärdsvingande gudinna. Vad det än må vara. För det handlar om att underkasta egot.
Rent personligen då, och det här tänker jag kanske är provocerande för många, men jag ser mig inte som religiös. Det tror jag inte är provocerande i Sverige idag. Men
nej, det är motsatsen, är mer provocerande.
Däremot så har jag haft problem med Darwin ganska mycket. Att jag, så här, jag har inte svårt att tänka mig att, liksom, att människan är ett derivat av liksom någon slags ap tillvaro eller så. Men jag förstår verkligen att amerikaner kan, för det är väl där det är liksom förhärskande, tanken om liksom en gudomlig design. Alltså att okej, det finns vetenskap och det låter vettigt det här med evolutionen, men det måste ha varit någon jävel som var med där i början och såg till så att det gick i rätt riktning. För det är lite, världen är lite för fantastisk för att det bara ska vara slump liksom. Att det ska vara aminosyror som har blivit till bakterier, som har blivit till encelliga djur, som har blivit till liksom ödlor eller hur det nu ser ut. Jag vet inte, jag kanske bara är för dum för att tro på vetenskapen där, att jag tycker om tanken på att det fanns en gudomlig kraft eller någonting som styrde.
Alltså, det intressanta där är ju att, och det är också så här en evig filosofisk spörsmål. Så, ja, men om du har upplevelsen av någonting, ja, men då kan du ju då föreställa att detta någonting har skapats av någonting. Och det är ju en fråga om kausalitet. Och det intressanta är att där vet ju ingen någonting alls. Utan även på vetenskapliga fronten så är det ju bara spekulationer fortfarande kring hur universum tillkom och så vidare. Om det nu tillkom.
Vilket det förmodligen inte gjorde. För någonting måste ha funnits innan.
Ja, alltså...
Eller?
Det är väldigt intressant. Så här. Universum, och det här är ju liksom vetenskapen också med på. Att universum som vi upplever det består av time, space and causality. Det vill säga tid och rum och orsak och verkan. Om man frågar så här... vad var innan universum? Då frågar du en tidsfråga. Och universum är tidsfrågan. Så du kan inte föreställa dig ett universum, alltså en tid innan tid. Du kan inte föreställa dig en plats innan plats. Du kan inte heller föreställa dig kausalitet innan kausalitet. Så att när du frågar frågan, varför finns universum? Så beskriver du universums egen begränsning. För att kausaliteten är en del av detta universum. Så att frågan blir fel. Frågan diskvalificeras.
Jo, men är det inte helt enkelt så att vi är för dumma för att förstå evighet bara? Så att vi måste ställa oss den frågan?
Ja, eller så är vi evighet. Som har en relativ upplevelse.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men för jag tänker jättemycket på, alltså du återkommer i nästan alla intervjuer till det här med meditation. Nu låter det som att du verkligen är liksom långt inne i någon slags, det här är inte den här David Lynch liksom 20 minuter om dagen meditationen.
Nej, men alltså David Lynch och hela den där TM-grejen, transcendental meditation, det är ju bara ett sätt att slå mynt av uråldrig hinduisk filosofi. De liksom, du köper liksom mantran och betalar för. Allt det här finns gratis på internet. Du kan googla dig fram till det här. Så att det där är ju bara en amerikaniserad, kapitaliserad version av det, som jag ser det. Med det sagt så betyder inte det att det inte stämmer och att det inte är effektivt eller hjälpsamt och så vidare.
Vet du hur besviken jag blev när det visade sig att jag kunde just googla mig fram till mitt eget mantra som jag hade betalt 3 lax för?
Ja, du ser.
Jag kände mig superblåst. Jag trodde ändå att det var lite unikt. Det var det inte.
Nej.
Men jag får inte berätta det för någon.
Nej. Du ser. Så att jag tycker så här, alltså jag tycker att det är väldigt spännande att västvärlden, alltså det är lite som att så här, två liksom järnhemisfärer möts lite idag, väst och öst tänket, och det är väldigt spännande synergi, potentiell synergi som kan uppstå där. Men det är bra att det kommer, men det finns såklart också en trend där liksom quote unquote spirituality eller så här andlighet, där det på något sätt blir ett medel att uppnå våra västliga världsliga mål. Där så, ja, men om du yogar så blir du snygg, så du, eller om du mediterar så kan du producera mer och bli mer effektiv och så här. Och då liksom riskerar man att slänga ut ungen med badvattnet lite. Mm. Alltså missa hela poängen. Och, så att ja, det är såklart att det är ett varningstecken, tycker jag, är när sånt här ska betalas för. För att i all form utav vad ska man säga, religion eller andlighet eller något, så finns det tillgängligt gratis. Det finns tillgängligt till och med i alltså beroende sammanhang. Så finns det folk som gärna hjälper dig gratis. Mm. Och folk som verkligen är rotade i sin andlighet, de hjälper dig gärna gratis. Med det sagt så betyder inte det att folk inte också kan få livnära sig på de här sakerna. Det är en annan sak. Men så fort du kommer till någon sorts paywall för liksom
upplysning.
Ja, men för recovery eller upplysning eller så, då skulle jag tänka 2 gånger. Särskilt med tanke på att jag vet att allting finns där.
Men hur började din liksom meditationsresa?
Mm, Den började på scenskolan. Och jag visste inte ens att det var meditation då. Men det här är liksom scenskolan runt år 2000. Så hade vi en avspänningslärare. Vi hade liksom ett ämne var avspänning. Och vi hade en fantastisk lärare som hette Andris Bläckte. Som var liksom en gammal gubbe, harmynt, med gravt talfel. Och helt fantastisk människa. Och han är nog den närmaste jag kommit att träffa en upplyst individ, tror jag faktiskt. Och han hade liksom ett helt liv bakom sig. Han var jättegammal, över 80 bast. Och han utbildade oss i avspänning. Och en av hans övningar var det som vi idag skulle kalla en så här mindfulness body scan meditation. Helt enkelt att man låg på golvet och han guidade oss igenom kroppsdel för kroppsdel. Man skulle ligga och slappna av och inte röra på sig. Och liksom andas och försöka slappna sig igenom den rastlösheten som kan uppkomma då.
Spridda snarkningar i salen.
Ja, det kunde det bli. Eller liksom man kände att någon låg och twitchade och sådär. Men jag visste inte där och då att det var någon form av meditation. Men det var någonting som jag tog till mig väldigt mycket. Och någonting som jag under så här, alltså, jag hade sedan en period där jag mådde jättedåligt, jättemycket panikångest och hypokondri och så här. Och då brukade jag göra det för att kunna somna på nätterna. Så brukade jag göra den grejen. Så att det började väl där någonstans. Och sen så har jag liksom alltid varit intresserad av det. Och sen så var det väl att det verkligen kunde ta fart i och med nykterheten. För att det faktiskt verkligen uppmuntras där. Mm. Att, så här, att jobba med den biten.
Det känns som att i det här vi pratade om en stund sen om att kriget lite grann är över för dig. Det är inte längre jobbigt att du är någon son eller brorsa eller så. På samma sätt så känns det som att du så här kan prata om dina tillkortakommanden. Alltså det vill säga så här, ja men avund då till exempel. Som naturligt kommer upp i många av intervjuerna som du ger. Liksom gentemot dina då eventuellt mer framgångsrika bröder eller så. Är du på något sätt hjälpt i de inom citationstecken negativa tankarna av meditationen?
Ja, och överlag alltså att så här, absolut att kunna se alltså, någonstans är det så här, att kunna se saker utan att identifiera sig med dem är ju såklart i sig då ett praktiskt verktyg, även om då med reservation för att poängen med det inte är det praktiska. Men det är ju klart att så här, om jag inte känner att så här, jag är en avundsjuk, hemsk person. Om jag upplever avund så är det ju okej att uppleva avund. Så kommer den känslan och så kan jag så här, se den. Och så kan jag förstå att så här, ja, men det här var en aspekt av mig som blev rädd. Och varför blev den här rädd? Jo, för att den här aspekten av mig själv tycker att X är viktigt. Tycker jag verkligen att X är viktigt? Nej, X är inte egentligen viktigt. Kan jag släppa det då? Ja, det kan jag göra. Det är ju jätteskönt. Mm. Istället för att säga, oj nej, jag känner inte avund, utan jag har min sann Y och Y är viktigare än X. Och du vet så här, och då liksom då trasslar jag in mig.
Mm. Vad skönt det låter ändå.
Ja. Ja, det är praktiskt på något sätt.
Mm. Fast det är inte poängen.
Nej.
En annan läsning jag gör mellan raderna av intervjuerna som du ger nu för tiden är att du mår ganska bra.
Mm. Jag tror fan det är så. Alltså definitivt relativt så mår jag väldigt mycket bättre än vad jag har mått. Och jag är liksom nyfiken på hur mycket ännu mer bättre jag kan lära mig att må. Och jag är väldigt så här, dedikerad till den utvecklingen på något sätt. Och återigen, ja men lite också återigen att säga, ja men jag vill inte heller fastna i den grejen att säga, jag ska må så jävla bra, för någonstans så har jag ju liksom, herregud, man uppfattar ju också att du kan bara må så bra som du mår nu någonstans. Att, och att det är hela liksom super lifehacket såklart. Men det är häftigt.
Men är det viktigt för dig att vara harmonisk?
Ja, det är det. Men jag skulle nog inte säga att... Alltså, jag vet inte riktigt... Harmonisk. Jag tycker att det intressanta är att vara harmoniserande. På något sätt. För det finns också utrymme för dynamik. Och det är inte en fråga om liksom inertia. För det är något annat. Stiltje.
Mm.
Det är död.
Mm.
Men däremot att så här, att så här hänge mig åt någon harmonisera, det är också så här, jag vet inte, om man då liksom vad ska prata om Gud liksom, om det då inte är ur mitt perspektiv en skäggig gubbe, så kanske det är just en harmoniserande kraft i universum som liksom harmonisera, och harmonisera är inte samma sak nödvändigtvis som att slå ut motsatser, utan det är liksom ett akkord, ett harmoniskt akkord, där finns ju allting med, alla toner finns ju med, men i samklang så blir det någonting harmoniskt liksom. Och den rörelsen, alltså att det finns, jag tror jag kanske anar att det finns en sån kraft eller en sån rörelse i universum som jag gärna vill vara del av och försöka bidra till. Det är inte såklart alltid så lätt, men som en intention.
Mm.
Och vad betyder det då? Hur omsätter man det? Jag vet inte. Det vet jag inte alltid. Men det är någonting som jag kan känna, och jag har känt en längtan efter det, och så här, framförallt i mina mer kaosartade år så har jag liksom haft en längtan åt någonting harmoniserande.
Mm. Det där var en väldigt bra ingång till en fråga som jag vill ställa till dig, eller ett ämne som jag ville ta upp. För du sa något fint till Katarina Haar för 5 år sedan. God bless her soul. De bästa relationerna är de som kommer som en belöning eller som kvitto på ett arbete man gör med sig själv.
Så är det så.
Ja.
Vad fint.
Ja, det var verkligen fint sagt.
Ja.
Nu har det gått 5 år. Och du har familj. Det var det, ja. Det var det som var grundfrågan i samtalet med Katarina.
Ja.
Hur såg det arbetet med dig själv ut som ledde till det här?
Ja, men det är väl precis det vi har pratat om.
Mm.
Jag kan liksom inte kortfatta det bättre än liksom samtalet vi har haft. Det är väl det. Och att också så här, att vara i det arbetet. Att liksom, jag går verkligen, så jag är återigen den där snubben. Jag vill inte på något sätt uppmåla mig själv som att jag springer runt och är någon jävla upplyst tomte liksom. Utan det här är bara en intention. Och en ansträngning som jag vill hänge mig åt. Och fortsätta hänge mig åt. För att om det här universumet då är relativt, och du någonstans finns det en absolut liksom identitet som inte är relativ, som inte är av detta universum, här då, i den här relativa världen, så är det en perfekt workshop för att försöka jobba åt en riktning som känns meningsfull för en. Och jag vill fortsätta i det arbetet så länge jag har en kropp och en mind. Så vill jag liksom hänge mig åt det och släppa tanken om resultatet. Och ju mer jag släpper tanken om resultatet, desto mer med större tacksamhet kan jag då ta emot det som jag facear. Om jag fortsätter med det här arbetet då, på något sätt.
Mm. Jag vill inte på något sätt kritisera dig, men det är ett lite flummigt svar. Och jag, utifrån liksom Katarinas grundfråga, så tänker jag mig att du då 2016 var på en plats där du liksom, ja, du var ju inte nynykter på något sätt, men ändå liksom kanske i början då på något slags resa.
Mm.
Och jag läser det lite grann som att, ja men vet du vad Katarina, jag måste liksom, den här otroligt klyschiga som jag, som du inte säger där och som du inte har sagt idag heller, men jag måste nog älska mig själv lite mer innan jag kan släppa in någon annan som kan liksom, som jag kan älska på det sättet, att det ska bli liksom bära frukten av till exempel barn.
Mm. Men då skulle jag säga att det var precis det jag svarade på mitt flummiga sätt.
Ja, jag vet.
Mm. Att så här, jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att XYZ. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv. Och att det räcker.
Mm.
Och det kanske är ett annat perspektiv än vad jag hade då.
Mm.
Och i det så är jag, kan jag bara känna tacksamhet. Att trots att jag inte har forcerat eller manifesterat det, så har jag fått en dotter. Och jag kan fortsätta arbetet med att försöka lära mig att älska och acceptera mig själv. Och att det inte finns ingen slutpunkt på det. Ja.
Mm. Också ett mirakel på något sätt, va?
Totalt.
Mm. En följdfråga som Katarina inte ställde. Nu pratar jag orimligt mycket om henne, men jag tyckte mycket om henne.
Jag också.
Hon ställde inte en följdfråga på någonting du sa. Du säger att ett trauma kan vara att man är liten och får ett syskon. Och jag tänker mig att du inte tar det ur tomma intet.
Nej, men jag har alltså så här, jag har ju tänkt på, alltså jag fick en lillebror när jag var 1,5. Och jag har ju tänkt på om det är någonting som har påverkat mig. Så här, för att jag har ju haft känslor och rädsla för övergivenhet och så vidare. Det är ju liksom en del av mig och en del av att liksom falla in i missbruk och så vidare. Och det är såklart att man funderar över, återigen, kausalitet. Och jag tror absolut att sådana saker kan ge trauma. Jag tror inte att det på något sätt ger mig det absoluta svaret på liksom, sagan om min egen upplevda olycka eller narrativet jag sätter på mitt eget liv eller så här. Men som ett exempel där, och huruvida det var någonting som jag själv har laborerat med, om jag, det kan ha påverkat mig, absolut. Mm. Kände jag någon bitterhet gentemot vare sig Sam eller mamma för det? Ingenstans.
Mm. Jag har en fantasi om er familj, om hur jag ville att mitt liv skulle bli, och så kommer det nog tyvärr inte att bli, men den är ungefär så här, att jag ska vara då patriarken, och så ska jag stå i en vindsvåning på Södermalm, och så ska det vara jag ska stå och veva i en stor jävla Le Creuset. Jag vet inte om det finns så stora Le Creuset-grytor som jag vill ha i min fantasi, men den ska vara otroligt stor. Gasspis snackar vi. Och så ska jag göra bolognese till alla mina barn och barnbarn, och det ska vara liksom, det ska bara ramla runt olika barn och barnbarn. Och sen så tror jag att eftermiddagen, ett långbord som aldrig tar slut, så ska vi gå ner och spela fotboll, och så ska jag vara domare för jag har druckit lite för mycket under middagen. Men är det så här det ser ut när ni ses?
Jag skulle aldrig gå och spela fotboll efter middagen.
Okej. Men i övrigt så det är barn och barnbarn som bara ramlar runt.
Ja, men det är mycket så.
Ja.
Det är.
Fan också. Ja. Ja, det var det. Nu blir det eventuellt ett tvärtkast här då, men eventuellt en klyschig fråga, men det här med att hitta fram till en karaktär.
Mm.
Har du något slags metod för det?
Nej. Det har jag inte. Och jag vänder mig lite mot konceptet av metoder överlag. Man kan väl säga att min metod är ingen metod om någonting då. Mycket av skådespel handlar om att komma till en punkt där man känner att man har förberett sig nog, vad det än är. Och så kan man lägga det på olika saker.
Mm. Men då är förberedelse metoden.
förbereda sig. Alltså man måste ju förbereda sig, men det är ju en del av jobbet. Om du kan inte dyka upp utan att ha förberett dig. Alltså den minsta förberedelsen du måste göra är att lära dina repliker. Mm. Liksom. Och sen så krävs det ju mer än så om du vill på något sätt syssla med gestaltning. Men nej, alltså jag tycker att det är spännande att utforska. Alltså jag tycker att det kan vara kul att ibland titta tillbaks på hur en metod kan ha tätt sig. Eller inte metoden, men hur en process kan ha tätt sig. För att det är viktigt också att för mig att förstå att det finns det som jag kan förbereda, det som jag kan tänka. Men sen så är det också väldigt viktigt att låta det undermedvetna flöda också. Och låta dem liksom sökmetoderna vara igång på något sätt. Och det är väldigt mycket det där som är, ja men igen, oformulerbart. Och att det måste få vara det lite.
Mm.
Men sen så med det sagt så är ju så här, jag är ju den jag är. Så allt det här som vi har pratat om i en och en halv timme ger ju liksom ett ramverk för hur jag opererar även som konstnär. Hur jag tänker, hur jag förbereder mig. Och det är därför jag så här älskar mitt jobb så mycket. För att det är liksom, återigen, det är som en, om det här universumet då, det här livet är en workshop, så är det här en workshop inom workshopen. Där jag kan syssla med någon sorts flummig alkemi. Liksom om människans villkor.
Mm.
Och jag älskar det. Och det är på något sätt, ja men ju mer jag kan begripa om mig själv och dig och oss och universum, och desto bättre förutsättningar har jag för att kunna skapa en karaktär inom detta. Hur opererar den här body-mind-komplexet sig i sitt universum?
Mm. Det som du är här för att kränga nu då är ju utvandrarna.
Mm.
Liksom, om du skulle prata om den processen och komma in i den karaktären, en liksom 100 år gammal, han var inte 100 år då, men, men det utspelar sig för drygt 100 år sedan.
Ja, 170.
Oj, det är jättelänge sedan.
Mm.
Hur såg den processen ut?
Ja, alltså här har man ju då fördelen att det finns 4 fantastiska böcker som beskriver hur den här människan rör sig, för sig, ter sig, tänker, andas, allt, känner, försöker låta bli att känna och allting. Så det kan ju, det är ju bara en guldgruva som jag kan läsa och försöka låta det liksom färga av sig på mig, min kropp, min själ, mitt sätt att tänka och så vidare. Så det är ju en guldgruva. Och sen så är det såklart att det finns fysiskt förberedande också. Jag var ju väldigt dålig shape innan vi skulle börja prep, för jag skulle gjort en annan film där jag skulle vara det, och sen så blev den inte av, så skulle jag göra Utvandrarna, så då var jag tvungen att liksom hårdträna för att jag på något sätt skulle återigen uppleva mig själv som trovärdig 1800-tals bonde utan mat. Och så det var den biten också. Och också rent praktiskt, hur svingar man en yxa, hur hugger man med en lie och sådär. Man fick gå på liksom allmoge bootcamp på Skansen typ.
Ja, du gjorde det.
Ja, det var jättekul. Så det är också en förberedelse. Men i det här fallet så är det guld att ha liksom tillgång till de här böckerna.
Men du fick inte prata dialekt den här gången?
Nej, det blev ingen småländska.
Hur kommer det sig?
Nej, men det var ett konstnärligt beslut som jag håller med om. Jag tycker att det finns 2 sätt att göra det på. Antingen så pratar man någon form av rikssvenska eller centralsvenska. För att språket ska vara så lite i vägen som möjligt för att vi ska kunna ta till oss karaktärerna och historien. Eller så skulle jag vilja att man gjorde liksom en så här super research på hur det verkligen lät rotvälskan nere i Småland på 1850-talet och subtitlaren.
Mm.
Det tycker jag hade varit coolt också. Kanske låter sådär, och så har man subtitles på det. Det hade också varit ett ballt sätt att göra det på. Men att så här springa omkring med någon så här halvkalmaritiska liksom allihopa, och så här, det tror jag bara väldigt lätt kan ge en lite buskiskänsla och på något sätt kasta oss ur berättelsen lite.
Fick du vara med i det beslutet?
Jag var med första vändan och pratade om det. Men jag är väldigt glad över det beslutet.
Jag tänker mig att du fick ju lite skit för den där göteborgskan i Johan Rengs serie.
Ja, ja, det fick jag. Men också mycket ros. Alltså.
Jo, jag tänkte på en grej här om veckan. Att jag skulle vilja ha lite fler tv-kanaler. Jag skulle vilja ha ett sånt där piratkort, du vet, så man kan få in alla jävla kanaler. Arabiska, porr, sport, allt. Skulle det där vara grymt?
Mm. Det var ris och ros på den. Alltså. Carl ja. Nilsson, ja.
Men blev det bra? Har du sett filmen?
Jag har sett den.
Ja.
Jag har inte sett den helt i sin färdiga version. Jag har sett den färdiga klippningen, men inte med liksom grading och ljus, ljud och musik och allt sånt där. Men nej, jag tycker att den är fin. Jag tycker att den är väldigt stark. Och det vet inte jag om det är för att vi har ju sån liksom nära historien. Så att om den funkar för dig eller för alla, det vet jag inte. Jag vet inte ens om den funkar för mig riktigt än. För att första gången man ser en film så sitter man och tänker väldigt mycket. Så, aha, okej, la de den scenen där? Aha, okej, oh, intressant val. Så då sitter man ju väldigt mycket i huvudet. Vilket gör att man kastas ut från den liksom emotionella resan.
Mm. Vi har absolut inte pratat om din uppväxt egentligen. Eller det kanske vi har på sätt och vis. Men som en övergång. Musiken har tagit väldigt, väldigt stor plats i ditt liv.
Mm.
Hade du kunnat bli musiker istället?
Nej. Jag tror inte att jag är nog musikalisk för det.
Okej.
Och för att man ska kunna vara liksom professionell musiker. Herregud, vad musikalisk man måste vara. Mm. Man tänker på hur många musiker det finns som inte kan försörja sig på det, som är liksom i princip genier. Så att nej, det hade jag aldrig kunnat vara.
Men fanns det en önskan? En längtan?
Ja, det gjorde det. Mm. Alltså jag var ju syntare först när jag var liten.
Det är fint att du är så gammal så att du alltså,
så att jag kan ha varit syntare när
jag
var
liten. Ja, exakt, ja. För det är ju inte alla, det tror jag liksom inte. Det finns en generations
barriär.
Ja, exakt. Men du är på rätt sida.
Ja, men exakt. Nej, men jag var syntare liksom och lyssnade. Jag började väl lite med Depeche Mode, väldigt mycket med Depeche Mode, och sen så var det liksom tyngre grejer, Kraftwerk och Front 242 och så här. Som 11-åring, jag vet inte om det är så bra, men och då var det liksom, jag ville väldigt gärna göra syntmusik, så jag liksom hade väl gjort någon tv-produktion och fått några tusen lappar och köpt en synt och en portastudio, men jag kunde inte spela piano. Och liksom sökte till kommunala musikskolan och hamnade i någon kö och fick till slut en pianoplats först i sexan, och då hade jag redan becknat synten och portastudion och liksom ville spela basket med Oscar. Men
vilken Oscar?
Oscar Borg, min bästa kompis.
Mm.
Och så
förlåt att jag inte visste det.
Ja, men det är klart att jag ska veta. Men och det var ju på måndagar, basketen. Och då var ju musikklasserna samtidigt. Så tvingades jag gå till Gamla stan och ta pianolektioner. Men då hade jag liksom redan missat det tåget lite.
Mm.
Så jag önskar att det hade kommit in tidigare. Det hade varit väldigt kul att ha fått lära sig att spela något instrument och kanske börjat göra musik.
Det är aldrig för sent.
Nej, ibland så tänker jag också så.
Mm.
Men sen så tänker jag ofta att det är det. Men det är ju inte det.
Men ditt sommarprogram från typ 2007 är väldigt färgat av din poesi. Liksom.
Mm.
Skriver du fortfarande?
Mm. Alltså ibland, det gör jag. Det gör jag.
Mm. Har du skrivit längre grejer också? Alltså något slags manus? Och
jag skrev en pjäs när jag var 25 som heter Up My A-hole. Som på något sätt, så även fast jag var så otroligt up my a-hole, så lyckades jag ändå förstå att jag var det. Jag skrev någon sorts pjäs om, men det är ganska kul faktiskt. Alltså det är väl egentligen det längsta jag har skrivit.
Men det ligger inga liksom halvfärdiga filmmanus i byrålådan?
Nej, i huvudet ligger några.
Okej.
Okay. Eller inte på något sätt halvfärdiga, men kanske koncept eller idéer och så här. Mm. Som har legat och pyrt liksom genom åren.
Men och det, anledningen till att de inte har blivit utgjorda är tid eller?
Nej, jag vet inte. Jag kan nog inte skylla på tid. För att jag har haft väldigt mycket tid mellan varven. Ja, tidig, alltså i fråga om timing kanske möjligtvis.
Mm.
Och olika saker. Men jag vet inte, jag ska inte säga, för jag säger ofta, så kommer jag på mig själv och säger så, men nu ska jag skriva, nu ska jag, eller nu vill jag göra det, sen så gör jag det inte ändå. Så jag kom till en punkt när jag sa, nej, jag ska sluta gå runt och säga det, gå runt och så här, antingen så gör jag det, eller så gör jag det inte. Och det finns ingen krav eller förväntan eller något sånt på det, utan poängen för mig med att skriva och regissera egen grej, om vi pratar om som fiction då, är ju att göra någonting där jag inte är en del av någon annans vision, utan där jag själv får skapa helheten.
Mm.
Och då, därför så känner jag att det måste vara någonting som jag verkligen känner för, verkligen vill göra, som jag verkligen känner sig, ja, men det här känns relevant på något sätt.
Mm.
Och om det dyker upp så dyker det upp.
Men hur lång är din horisont med vad du vet att du ska göra nu när vi sitter här?
Den sträcker sig till julafton. Typ. Nej, men alltså på riktigt.
Oh, wow.
Jag vet inte vad jag ska göra i vår. Jag vet inte vad jag ska göra i höst. Och jag känner ingen som helst oro eller ångest över det.
Vad skönt.
Ja, det är jätteskönt. Och det är inte för att jag på något sätt förväntar mig att anbuden kommer hagla in, utan det är för att jag till slut, tror jag, har lyckats komma till en punkt där även om de inte skulle göra det så är det fine.
Okej. Okay. Du har ingen ekonomisk ångest?
Inte just nu. För att jag har ingen ekonomisk problematik just nu. Men den kan ju komma. Men alltså min farfar var en ekonomiskt kaotisk människa. Och den liksom, och den grejen har min pappa ärvt. Så han har liksom alltid liksom levt på något sätt så här, men hur fan ska vi klara nästa hyran, och liksom i den mindseten, och kan liksom fortfarande göra det ibland, trots att han liksom är Sveriges liksom en av största skådespelarna genom tiderna internationellt från Sverige. Och det är liksom, och ändå så är det liksom det där ständiga. Och då får jag liksom någonstans fatta att det där är nog mer en state of mind än någonting som kanske reflekterar verkligheten.
Mm.
Och jag har känt att så här, och jag har också levt väldigt mycket så. Och så har jag liksom kommit fram till att nej, men så där tänker inte jag leva. Jag behöver inte på något sätt vara orolig för att jag ska stå utan mat och hem. Det scenariot, alltså den existentiella ångesten, står jag inte inför. Det är väldigt få människor i Sverige som står inför den. Tyvärr blir det fler och fler. Tyvärr. I och med att vi är det OECD-landet med snabbast växande klyftor. Men där ser jag inte mig själv. Och framförallt så är det så här, men Jag har bara kommit tillbaka till någonting. Men jag vill göra det som jag tycker känns relevant och viktigt som skådespelare. Dyker inte upp någonting som jag känner så för, då struntar jag i det. Skulle det inte dyka upp någonting som jag känner så för på jättelänge, då kanske jag kommer till den punkten då jag känner att jag vill skapa det själv. Eller så kanske jag kommer till en punkt där jag känner så här, fuck det här, det finns andra saker att göra. Alltså det finns återigen det här med det här universumet som en relativ workshop för att jobba för någonting som känns meningsfullt för en. Mm. Det finns skit att göra i den här världen om man vill på något sätt vara till nytta. Liksom.
Du skulle kunna öppna en svindyr meditationsstudio.
Precis, och bara vända helt på kakan och bara cash in ordentligt på den här grejen. Mm.
Ja, du, vet du vad? Min tid är i princip slut, men jag tänker mig återigen då som en otrolig övergång här in till mitt segment frågor du inte fått förut. För vi pratade om huruvida du skulle kunnat bli musiker. Och jag ska inte tvinga dig, men jag gissar att du kan texten utantill till Alphabet Aerobics.
Nej.
Nej.
Vad är det för något?
Artificial Amateurs on It All Amazing. Nej.
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 Ja, jag känner igen det, men det är ingenting som jag har lyssnat på.
Nej.
Jag är jättesmal i min rapsmak.
Okay.
Det där är inte på något sätt dåligt, men det där är...
Men Stormzy till exempel? Nej.
Ja, absolut. Stormzy, alltså jag har ju lyssnat mycket på grime, som är då den engelska mer upbeat varianten av rap. Och Stormzy är ju liksom lillebrorsan, kan man säga, till de pionjärerna där.
Med det sagt, frågor du inte fått förut då. Är det coolt att ha knivar på en sån här magnetlist?
Nej, det är inte coolt.
Nej. Men?
Det kan nog vara praktiskt.
Det kan det. Men den får inte sitta för lågt om man har ett litet barn som du har.
Nej, verkligen inte. Nej. Det känns läskigt. Mm. Jag har ingen sån magnetlist.
Nej.
Men coolt tycker jag verkligen inte att det är.
Nej. Nej, det kanske hade varit en stretch att säga att det var det. Men jag installerade just den och är mycket nöjd med det.
Okej, men känner du att det är coolt?
Det är inte ocoolt.
Jo,
det är det. Det är ocoolt att tycka att det är coolt.
Ja, okej. Hur rimmar din självbild med verkligheten när det kommer till parfym?
Parfym?
Mm.
Nej, men jag vet inte, jag använder inte parfym.
Nej.
Men däremot så är jag ju så här, men jag använder ju då deodorant.
Och den ska lukta gott.
Det ska göra så att jag inte luktar svett. Mm. Det är det viktiga. Alltså, men sen så är jag ju också liksom en stor feromonförespråkare. Det här att jag tror att det är viktigt att våra, på en liksom subliminal nivå, att våra feromoner får kommunicera med varandra och så här. Så att jag är inte så intresserad av att skyla mer än då deodorant under armarna eller parfymera upp mig.
Vad har vi på bockhornsklöver, och med vi menar jag framförallt du?
På bockhornsklöver? Om jag har det i kryddhyllan?
Nej, vad har vi på det så att säga?
Vad har det i? Alltså jag använder den ju givetvis i Otto Lengis shawarma kryddmix.
Mm. Okej. Okay. Ja, det är klart det är. Härligt. Sägs vara bra för impotens. Mot impotens.
Jaha. Ja. Ja, det blir känt.
På vilka sätt tycker du apelsinen är överskattad?
Nej, jag tycker inte att den är det.
Du tycker det är en kanonfrukt?
Den är lite svårskalad ibland.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Jag köper inte mycket apelsin, så du kan inte säga.
Nej.
Men jag tycker egentligen att den är, egentligen så är den godare än mandarinen eller clementinen eller vad vi kallar den. Men bara att den är mycket mer svårskalad. Så att den kanske man ändå sträcker sig efter den lilla kusinen.
Mm. De har ju ofta åkt långt också. Det kan man ju kanske kan ligga dem i fruktfatet, så att säga.
Ja.
Du, vad otroligt trevligt det var att du ville komma hit.
Ja, jag är jätteglad att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Hoppas nu du i andra änden är lika glad för det här samtalet som jag. Utvandrarna är för övrigt sjufaldigt guldbagge nominerad. Japp, Gustav fick mycket välförtjänt en av dem för bästa manliga huvudroll. Och filmen är sådär episk som i alla fall jag verkligen uppskattar. I januari kommer även Tove Lo till Värvet, och hon är också med i Utvandrarna i sin första filmroll. Men det stänger jag för idag. Men innan jag lägger på skulle jag vilja tacka några lite extra som gjort de här 500 avsnitt den möjliga. Klippare och producenter som Simon Andrén, Lovisa Olsson, David Mer, Klara Wallin, Klara Åström, Saga Markula och Kalle Birgersson. Måns, Gabriella, Madeleine, Kalle, Sofia, Teresa, Johanna, Marcus, Amanda, Lisa, Fredrik, Minna, Leo, Ylva, Annie och Samuel på Acast. Gud, jag är så rädd att jag glömde någon där. Också ett stort tack till folk som gjort andra grejer för eller med Värvet, som Nilla av Ekenstam, Martin Löfqvist, Rickard Grönvall, Andreas Lind och Peter Svensson. Och förstås min fina lilla familj Salvador, Cecilia och Love. Och slutligen alla gäster utan vilka det här hade blivit svårt. Men det hade varit helt omöjligt utan dig som lyssnar. Så det största av tack till dig. Nu måste jag sluta innan jag börjar gråta. Tack för den här resan. Den fortsätter redan nästa vecka. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.